Testing, testing. Det verkar funka fortfarande. Japp, japp. Dra igång. Och så rullar vi. Det här är Tyresö Radio 91,4. Och jag heter Peter och jag ska göra mitt allra första program idag. Jag har varit intervjuad här ett par gånger tidigare. Om någon mot förmodan vill veta något om mig så finns det ett par program i tidigare, gjorde jag tidigare i år, där Ann Sandin gjorde lite porträtt av mig. Så det, ja, vill man veta något om mig så kan man titta där. Men det är inte det här programmet. Det här programmet har jag tänkt en serie som ska heta Ett porträtt, efter att ha klurat på massa olika namn. Så tänkte jag att jag kör ett enkelt rakt, för det är det tanken att det ska vara. Det ska vara ett porträtt. Och då blir det såklart i huvudsak då av Tyresöbor, om det inte finns någon annan anledning. Jag är, eftersom att jag även är redaktör för en tidning i Krusboda, så har jag börjat med att återvända till några tidigare intervjuoffer, och idag så sitter Sebastian Ramstedt här som vi gjorde för att vi fick höra att det hade flyttat in en metalsnubb i Krusboda. Och Krusboda, där går vågorna höga om någonting som avviker från normen dyker upp. Eller ja, i alla fall lite åt det hållet. Så välkommen Sebastian.
Tack så mycket. Trevligt.
Tack. Eller varsågod, eller vad vi nu ska säga. Jag tänker att vi kör på. Jag tänkte att vi börjar med att tänka lite på prata om vem är Sebastian och var kommer han ifrån? Vart är du uppväxt och sådär?
Jag är uppväxt i Sköndal, så ett stenkast härifrån kan man väl säga. Men jag hade tidigt Tyresö, eller en dragning hit kan man väl säga. Av någon anledning så var jag alldeles för fascinerad av två saker i tvåårsåldern kanske. Det ena var Bollmora och det andra var hissar. Så här specialintresserad. Och jag visste ju ingenting om Bollmora, det måste ha varit namnet som jag gillade. Så att mina föräldrar fick ta mig då ibland från Sköndal med bussen och åka hit och titta på Bollmora. Jag vet inte om det fanns hissar då. Misstänker att ringen hade det kanske, eller? Det här är, ja, alltså, här är 74-75.
Ja, men det måste väl ha funnits. Sen så är frågan om det fanns någonting. Det fanns väl i kommunhuset typ, men där kom man väl kanske inte in.
Nej.
Då.
Jag vet inte. Jag vet att mina föräldrar tyckte väl att Bollmora var liksom grå betong. Men för mig var det liksom en dragning till det. Men jag uppväxte i Sköndal. Också lite som Tyresö, en liten småstad nära.
Vilken del av Sköndal? Är det hyreshusen?
Precis, de röda husen. Det var ett litet bekymmer. Mina föräldrar var väldigt politiskt aktiva på vänstersidan. Och jag bodde på fel gata, så att jag fick gå i Sandåkraskolan med radhusbarnen som var, hade föräldrar som var politiskt aktiva på den andra sidan. Så det blev, mitt liv började i kamp. Jag kommer ihåg kärnkraftsomröstningen. Då var jag nog 7. Det här är väl 79, 80 där någonstans. Och jag hade ju ingen egen åsikt, men jag hade ju varit på möten och förstod ju att linje 3 var rätt. Och det slutade med att jag fick gömma mig på toaletten när min lärare då hade bestämt att i demokratins namn skulle alla elever få gå fram och skriva på tavlan vilken linje de stödde. Så att alla gick fram och skrev linje.
Transparent.
Ja, alla gick fram och skrev linje 1, linje 2, och så gick jag fram och skrev linje 3, och så blev jag inlåst på toaletten. Och så var det lite grann. Ja. Det var liksom ett nummer fel på adressen.
Ja, fattar. Ja, hur länge blev du kvar i Sköndal då?
Tills jag var 15. Då skilde sig föräldrarna. Morsan flyttade med sin nya kille till Haninge, till Brandbergen. Och jag och min bror och farsan flyttade så småningom till Zinken då. Men 15 år, och jag drömmer fortfarande om den där lägenheten, Bagarförvägen 87. Den är sån där, hade jag för mycket pengar, då jag vill ha den lägenheten. Jag får för mig att jag skulle må bra om jag var där liksom. Sista oförstörda tiden.
Ja, men sen blev du söderkid, ja. Alltså, så, och gick precis. I Södra Latin? Då, eller?
Nej, då nej. Började jag ju i gymnasiet samband med det. Så jag gick ut nian då i när jag bodde i Sköndal och gick i Gubbängsskolan. Sen flyttade till Zinkensdamm, körde ett år på Farsta gymnasium och sen i Kärrtorps gymnasium. Jag var en begåvad elev på många sätt så att jag kunde liksom fixa betyg. Men jag var inte så intresserad av att göra det som sades. Men så jag ville bli estet eller musiker eller någonting. Och lärarna fick för sig att med de här betygen så ska han ju bli ekonom. Mm. Det var en galet fel såklart.
Ja, men jag kan relatera. Jag sökte estetskolor i staden, även om det var liksom mer bildskapande jag var på. Men jag hamnade istället i Tyres gymnasium på 2-årig social, den kortaste som jag kunde hitta.
Samma.
Men du ser det. Du ser det. Men i Kärrtorp, då var det var ganska många från min klass, alltså högstadieklass som gick i Kärrtorp. Det var ganska mycket Tyresö folk där. Jag är 68, du är 72. Jag vet inte om det var Tyresö-folk där då också. Kanske inte.
Nej, det vet jag inte. Men jag hade mycket Tyresö-vänner. Eller mycket. Jag hade bra vänner i Tyresö. Redan från Sköndaltiden så... alltså jag gillade ju ganska så extrem hårdrock och vi var inte så många. Så då fick man ju åka dit där det fanns andra. Och då fanns det en kille i Graningsringen som jag brukade besöka, han och hans syrra. Och det var ju nog 8, 9 och 1. Och sen träffade jag en av mina absolut bästa vänner som än idag bor här, Stefan Ekström. Som jag liksom åkte fram och tillbaka till. Så att Tyresö fanns alltid.
Liksom. På kartan.
Ja, någonstans.
Både bildet och bokstav. Ja, men jag fattar. Och sen när du var färdig med gymnasiet, då var det kvar i stan och sen så gissade jag att det blev någonstans en första lägenhet.
Precis. Någonstans. Jag fick lite sådär ultimatum hemifrån, plugga eller jobba eller så. Och då valde jag flytta. Så att jag flyttade. Då flyttade jag tillbaka till Sköndal. Det hyrde en lägenhet. Det fanns två höghus i Sköndal, två röda tegelstenarna, så jag flyttade in i den ena på andrahandskontrakt var det. Ett år. Så, och blev fri. Det
var här snackar vi slutet på 80-talet.
Jag fyllde 20 där, så att det här är 92. Våren 92 så gick jag en barnskötarutbildning på Komvux. För jag hade inte jobb, jag var studielån liksom. Så våren 92 gick jag barnskötarutbildning och dagen efter att jag gick ut så vaknade jag upp efter en natt på Södermalm och tänkte jag gå förbi Arbetsförmedlingen och fick jobb samma dag på en förskola. Sen den dagen har jag i princip 92, så har jag jobbat mer eller mindre på förskola hela tiden.
Ja, precis. Ja, men det får jag se över till idag. Parallell till mig också för att jag är korttidsvickade på Tyresö kommun som på förskolor eller dagis sa vi då. Men,
ja,
så jag hoppade runt massa, vilket är ju fortfarande finns. Min dotter har ju du chefat över som nu går på lärarhögskolan istället. Alldeles nyligen. Men så att vi kan ju flytta över lite till det då. För det är det liksom som har varit ditt brödjobb så att säga hela tiden. Först som vanlig förskolepersonal eller
precis,
barnskötare.
Jag var ju utbildad barnskötare då. Så jag rörde mig lite mellan olika förskolor och försökte få upp lönen. Det är ju så man får bättre lön, man byter jobb då. Men sen när jag fick egna, jag jobbade väl 10 år då, tills jag fick egna barn 2002 där någonstans. Och då kände jag väl att jobba i barngrupp och ha småbarn var påfrestande. Och då fick jag faktiskt erbjudande från min dåvarande rektor att få en biträdande tjänst. Jag är väl en sån person som, jag har aldrig sökt ett chefsjobb, men jag kommer med små förbättringar och lägger mig i. Jag tror att jag har idéer kanske som landar bra och genomförbara, så att då brukar jag få en mer övergripande tjänst. Så jag gjorde 10 år liksom i barngrupp och sen 10 år som rektor innan jag tog ett break från yrket. Sådär.
Och var var du då när du var de här 10 åren som
rektor? Södermalm, Carl Larssons gamla lokaler. Det är ett rött kulturhus uppe på Åsögatan. Så precis ovanför Vikingterminalen så finns det ett rött. Och där är det också en tegelbyggnad. Ska jag säga rätt? Nej, det är en grön ett grönt trähus där fortfarande Karin Larssons originalmålningar pryder väggarna.
Ah, cool.
Där man liksom har vila och verksamhet med barnen. Det är jäkligt häftigt alltså.
Ja, fint. Jag var på Sundborn i höstas och tittade. Ja. Otroligt fint. Och hon var ju, Karin var ju lika grym som Karl.
Ja.
Men, och hon har ju fått erkännande nu, men det tog ganska lång tid innan hennes insats blev lika erkänd, eller kanske verkligen fortfarande inte lika erkänd, men den är i alla fall mer erkänd nu.
Så. Men det är så.
Ja.
Tyvärr. Det är, och det är väl så, alltså, som liten avstickare där med konst, att det är inte alltid den bästa musiken eller bästa konsten som blir premierad, utan det fanns ju en slags idolskap redan på den tiden, och Carl Larsson var idolen. Mm. Spelar ingen roll hur bra hans fru var, så var det ändå han som var den säljande personen. Och det där, så är det än idag, kan jag tycka. Man vill ha ett ansikte på det man gillar lite grann.
Ja, men verkligen. Och på den tiden kanske det var ännu mer liksom könat, speciellt. Ja, eftersom att Soarn och Carl Larsson, de hängde ihop. Och så var det väl, vad heter han, tecknaren, Kräftor kräva dessa dyker.
Ja, just det.
Ja, nu är det släpp. Men jag tror att alla vet, alla är över 40, nej, jag vet inte, alla över 50 vet jag, men jag menar kanske, i alla fall.
Jo.
Men så att liksom, ja, men det blir ju ett, kanske inte ett kotteri, men det blir lite åt det hållet, och så blir det, som du säger, tänker jag, att liksom ett ansikte på, och jag menar, när vi kommer komma in mer på musiken, så gäller ju det, musiken är väldigt hög grad också, liksom, de som får mest plats är väl först sången, sen gitarristen, och sen så blir det de som står där bakom och sköter, håller takten både bildligt och bokstavligt, som ofta inte får lika mycket, tar lika mycket plats.
Nej.
Ibland så vill jag inbilla mig att det där kanske ligger också i lite ens natur. Att man, ja, men blir man basisten, så kanske man inte var den här som vill pusha hela vägen fram till scenkanten. Alltså det finns ju basister som gör det också, såklart. Men,
jag tror att det där ligger i... Jag tycker att man ska vara lite försiktig med att diagnostisera hit och dit, men om man pratar om personlighetstyper, så många introverta personer som kanske inte har så lätt att prata med folk i köpcentret kan måla med ord eller musik så att folk tycker att det är det vackraste de har hört. Så träffar de här fantastiska personerna som har målat tavlan och skrivit texten och tänker så här, fan vilken tråkig person. Men de här är också gärna de som inte står längst fram på scenkanten. Du behöver en extrovert person som kan ta de här texterna och förmedla dem till publiken. Så att sologitarristen och låtskrivaren vill ha lite ljus, men på sidan liksom.
Ja, precis. Ja, nej, men det låter väl vettigt, tänker jag. Sen så finns det ju de här liksom, någon slags undantag som bekräftar regeln. Man tänker om någon som José González. Han verkar ganska introvert även när han sitter där längst fram, så att säga.
Bob Dylan.
Japp. Såg Bob Dylan på Roskilde 92, då tror jag. Det var någon period han hade huva och kanske kepa, och sen så stod han med ryggen mot mot publiken hela konserten. Han syns ju fortfarande så mycket kanske. Ja, men då har vi psykologiserat den där prylen lite grann. Men du hamnade tillbaka i Tyresö sen så småningom då med din familj.
Precis.
När hände det?
Det här hände väl 2013. Där någonstans, 2014, då jobbade jag, gjorde en avstickare från förskoleyrket och jobbade i sopbranschen ett tag och blev chef över Stockholms sopgubbar. Det var speciellt. Och någonstans där jag tror att min chef då köpte hus, och jag tyckte att det lät lyxigt. Och han var så här, men det är mycket billigare att bo i hus än att bo i lägenhet. Vadå? Och så började han hjälpa mig räkna. Och det stämde ju att köpa ett radhus jag kunde ha råd med, det blev en lägre månadskostnad. Så då, det tog inte mer än ett par månader innan jag bodde i Tyresö. Då hade jag två stycken krav. Det ena var inte, det var jag och min exfru då, inte radhus. Och om det ändå blir radhus, inte krusboda. För jag hade bara sett krusboda jag hade liksom bara gått mellan planken. Man ser ju inget, inte in i trädgården. Man ser inte hur det är. Jag hade aldrig varit i ett hus.
Ja, men i atriumhusen ser det ju så. Det är ju liksom verkligen det, det planket.
Ja, men det var liksom här. Håll det utanför liksom. Men det är klart att det blev krusbådar. Inte finns ju inte. Så vi flyttade in då på Renlovsgången 10. Det är ett fantastiskt hus, otroligt mycket boyta och liksom, det är en helt annan sak innanför. Och sen hjälpte ju tyvärr inte det att ha ett nytt hus att rädda ett äktenskap. Mm. Utan det är ju så ibland att det är på väg ut för så köper man något dyrt tillsammans och hoppas att det blir bra. Mm. Men det blev inte det.
Nej, men sånt här, det kan vara lite så här make it or break it, känner jag på något sätt. Så där, antingen så kan det stärka något eller så kan det sabotera någonting.
Precis.
Speciellt om det är liksom en del jobb man vill göra som man tycker åt sig skitroligt. Nu ska vi måla och fixa och vi behöver göra det där.
Exakt. Och så, det kan liksom så. Lägga problem. Om man tar bort allt annat som man hoppas är problemet så märker man att det var det här som var bekymret.
Ja.
Men det gick ju bra ändå. Liksom. Både jag och exfrun har lyckliga familjer idag i Tyresö. Så att vi blev dubbelt så många i Tyresö egentligen som vi skulle flytta hit. Ja. Så att, där fortsatte jag sen mitt liv med Johanna som jag är gift med nu.
Mm.
Och det lustiga var att när vi flyttade in, då var mina pojkar då 10 och 12. Och tänkte jag när jag liksom gick in där och gick ut på baksidan att kollade ut, man ser bort till ICA-backen där liksom från Renlovsgången 10, tänkte så här skulle man ju varit när man hade småbarn. Det liksom, nu är det lite sent, jag skulle ha haft småbarn här. Sen, återigen, det tog bara 2 år innan jag hade ett litet barn där. Alltså, det är lite lustigt det där bland om man tänker hur det liksom manifesteras på något sätt. Jag skulle aldrig ha några mer barn, men det...
Nej.
Bara det att man börjar med tanken gör att det finns något.
Ja, liksom. Men precis. Och det jag tänker är nog men inte helt ovanligt. Att det är inte så att det är självförverkligande per se, men jag tror verkligen att det ligger någonting i det. Alltså att överhuvudtaget man tänker tanken att någonting kan börja existera liksom, på något vis. Men annars så är det ju verkligen, det är ju som du säger, alltså Tyres eller Krusboda är ju... jag är uppvuxen i ett hus som ligger... 15 meter från det Sebastian bor i idag. Så på tvärs över 2 meter över vägen och så några meter neråt. Liksom så. Förutom att det var redan 104, för Krusbo är känt för sin lite märkliga numrering av området.
Den är lite utkastad med tärning sådär. Eller en spiral? Eller
hur? Nej, det är någon form av spiral. Jag pratade om det när jag var gäst här. Att, alltså, det som verkar mest troligt det är att man har lagt det här på någon slags slinga som ska funka för brevbäraren. Så att, och då är det så här, ni bor på östra sidan, råkar jag veta i det här fallet, eftersom att jag är där. Där är det jämna nummer, på västra sidan är det ojämna nummer. Och så går de i någon slags slinga som då ska passa brevbäraren. Sådär.
Spännande.
Så att då går det liksom en lång väg och så kan det snurra runt lite och så kommer det tillbaks ner och så blir det helt vansinnigt med numren mitt emot varandra. Medan det ibland kan stämma, att det är liksom... 1 och så är det 3 mitt emot och 5 och så vidare, så det kan stämma. Och sen så är ju Renlovsgången ännu mer speciellt eftersom att det finns numrerat upp till, om det nu är 330 eller någonting i den stilen, men det finns bara 240 hus eller någonting i den stilen.
Den är också bra.
Ja, det är märkligt, så är det. Men som sagt, det är ju verkligen ett barnområde och jag är ju född, jag är inte född där, jag är född på Sikvägen, men jag kom dit som 2-åring. Och det är ju verkligen ett tryggt småbarnsområde. Så.
Ja, det märker jag ju nu när man har en 6-åring och 9-åring. Och det är liksom ungar som knackar på dörren hela tiden och kommer in. Man vet aldrig hur många det är som äter middag och sådär. Och det är häftigt, för det trodde jag var borta. Det är ju, så var det ju på 80-talet när man själv var liten. Men det finns här.
Mm.
Och så var det inte när jag bodde i Hammarbyhöjden till exempel. Det var inte alls det där att det bara dyker upp. En glad unge, och vad äter ni då?
Ja,
kom in och leka. Så.
Ja, precis. När jag var liten så kom jag att man alltid kollade, det gick att se liksom, om dörren var låst i springen.
Just det.
Och var den inte det så var det rätt ofta man kanske bara öppnade dörren. Om det var några som man liksom var välbekant med. Ja. Det var inte någon, om man gick hem till någon som man inte hängde så mycket med. Då ringde man ju på dörren, men annars så konstaterade man det. Och var dörren låst så betyder det nästan allt att då var ingen hemma.
Just det.
Var den olåst, då visste man att någon är hemma i alla fall. Liksom så. Nej, men och idag, vart är du nu då, yrkesmässigt?
Nu är jag ju biträdande rektor i Trollbäckens förskolenhet. Mm. Så att det är ett stenkast härifrån Skrindan, Sofieberg, Fornudden och Kumla förskolor.
Och det är ganska stort område.
Ja.
Ja, men ganska stort blir det ju faktiskt.
Ja.
rätt många kids totalt måste det bli.
Ja, så nu har ju barngrupperna gått ner. Det finns inte så mycket barn. Men det är... Det brukar ligga någonstans runt 60 ungar per förskola. Sådär. Mm. Sen en som är fornöden är lite svår att fylla. Så där är det 35 där någonstans.
Ja, men det där är väl, det är väl både generationsväxlingar i vissa områden. Mm. Och sen så är det väl också... Ja, det fluktuerar ju verkligen med antalet kids.
Så sådär.
Som man känner att samhället borde ibland fatta att nu, är det, nu kommer det inte bli lika många här ett tag.
Det borde gå att räkna ut.
Ja, precis. Och det kanske man gör i viss mån, men det känns som att man ibland är man oförberedd. Oj, nu blev det brist på förskoleplatser här. Ja, det borde man kanske ha kunnat förutse, tänker jag. Men ja, det låter ju bra. det var där du chefade över min dotter då, på något sätt. Jag hoppas att hon skötte sig hyfsat. Ja. Så hon kom ju på att hon ville jobba med små barn nu, F till tre. Så det, ja, det verkar vara en bra miljö i alla fall.
Ja, men det tror jag. Ja. Jag tror att förskolan av idag är en bra miljö.
Ja,
tycker jag.
Bra. Och om vi nu, tänkte jag så här, kliver över lite på det vi är här kanske egentligen, som du är... känd för, eller vad vi nu ska säga, så tänker jag så här, om ni nu tycker att Sebastian låter som väldigt civiliserad och välverserad och kan artikulera och känns vuxen på alla möjliga sätt, så kanske några bilder av dig skulle förändra synen mot hur du nu har låtit, för du håller ju inte på med, det är inte folkvisor.
Nej.
Och dragspelsmusik direkt.
Nej, det är ju inte det. Jag spelar ju hårdrock då, extrem sådan oftast. Och jag tror att... Alltså, min mamma var väldigt musikintresserad. Hon var mods i slutet på 60-talet. Och jag fick ganska snabbt återberättat för mig om hur det var att springa på Nalen och se Tages och Shanes och Hepstars och mellan olika scener och sådär. Så att hon målade upp liksom magin med livemusik och med band, och att musik var mer än låtar, att det också fanns idoler. Hon berättade, hon skulle gifta sig med Sven Hedlund, och hon berättade om olika frisyrer, hon berättade om sunarna och raggarna och allt det där. Och sen var det ju, alltså någonstans det här med Tommy Steele och Elvis, och att den ena var farlig och den andra var inte. Och det, sen kom hårdrocken in i mitt liv, början på 80-talet där, genom ryggmärken och bilder och SVT's
British
New Wave of British Heavy Metal, Iron Maiden, Saxon, Motorhead, Barnjournalen och några program försökte göra några avskräckningsförsök, vilket drog in en fullständigt i det där.
Sivert Öholms klassiska inslag, det var väl några år senare kanske. Men
det var 84 på hösten.
We are Satan's people.
We are Satan's people. Och det cementerade väl mitt intresse. Och vuxenvärlden var ju helt ointresserad av det här. Och hårdrocken avfärdades av alla former av musikprogram på tv som den värsta formen av underhållning. Alltså, svensk tv gillar inte ens ABBA. Igen, det skulle ju finnas politisk mening och allt möjligt bak. Alltså, att bara dansa och gilla musik var ju fult. Och hårdrocken var ju ännu värre, där man skulle liksom gilla musiken, skaka på huvudet och dessutom hylla våldsamma omslag och liksom gotta sig. Det var ju lite som skräckfilm, så här effektsökeri liksom, fast med musik. Så att det där fastnade jag ju fullständigt för. Mycket tror jag för att de vuxna vill inte prata om det. Då hade jag ändå väldigt engagerade föräldrar. Men de förstod inte det de hörde. Jag vet att de försökte översätta texter och så här. Men de tyckte att det var obehagligt. Och då blev det mitt. För jag kunde inte fortsätta på morsans musikintresse. Liksom. Och samtidigt så började jag spela musik. Jag spelade gitarr när jag var 9. Så samtidigt med att jag upptäckte musik och började få idoler bland den brittiska hårdrocken, så lärde jag mig också spela det här. Och det blev... Sen jag var 12 år, alltså, då bildade jag mitt första band. Det var ganska tidigt. Vi hette Black Snake, därför att White Snake var taget.
Och White Snake för hårdrockskonnässörerna, eller man behöver inte vara så mycket hårdrockskonnässörer, men White Snake står kanske för en annan typ av hårdrock än... en Maiden eller det som ju blev ännu mer extremare.
Precis.
Så småningom.
Det var ju en bluesbaserad rock'n'roll egentligen, lite grann som Deep Purple fast egentligen ännu mer slätstruket. Men man ska komma ihåg att Whitesnake hade ju estetiken med liksom halvnakna fruntimmer och ormar och där. Så att på omslagsmässigt så var det inte långt ifrån Iron Maiden.
Mm.
Men det var också det låg också i samma fack. På den tiden så gjorde man ingen skillnad mellan mjuk hårdrock och hård hårdrock. Det var ingen skillnad egentligen mellan Bon Jovi och sådana band som alla som lyssnar kan nynna på idag. Det var ingen skillnad mellan det och band som Slayer eller liksom, allting var fult och dåligt och farligt.
Och det var hårdrock.
Och det var hårdrock.
Eller möjligtvis metal, men hårdrock var väl det man sa. Det var liksom...
I Sverige så har vi hårdrock. Och heavy metal var ju ett skällsord från journalister på 70-talet, som man sa, för att avfärda plattor med Deep Purple, Uriah Heep, Kiss, till och med Boston och sådana band fick heta heavy metal. För att man ville göra det lite nedlåtande. Mm. Det liksom bara bullrar och slår på instrumenten. Sen var Judas Priest som plockade upp det där och sa, nej, men vi är stolta över att spela heavy metal. Mm. Och då blev det liksom ett begrepp. Men jag tror att så här, lite i efterhand, då skiljer man ganska noggrant mellan heavy metal och hårdrock. För då tycker man att hårdrocken är det melodiösa, man tänker Europe och så. Och heavy metal är mer liksom accept och det här lite hårdare uttrycket. Men jag vill inte minnas att det riktigt var så då. Jag tror att allting var mer, alltså hårdrock var översättningen av heavy metal på svenska någonstans.
Ja, men så upplevde jag det också, som inte var jag var väl inte metalsnubbe, eller jag älskade AC/DC, Back in Black. Det fanns några, och jag tycker fortfarande att det är några av de mest briljanta gitarriff jag vet, som Angus Young kan stå för, men jag lyssnade på någonting som angränsade kanske till hårdrocken, men jag hamnade mer i någon slags postpunk och punkgrej. Liksom så.
Det var ju punken det började mycket för mig också. Det var, alltså, jag gick inte förneka Ebba Grön, KSMB och liksom, där det ledde mig in.
Ja, nej, men då, jag tänker att i många liksom av subgenrerna så tänker jag att punken var nog inte oviktig för mycket av metal.
Jätteviktig.
Musiken.
All extrem metall är ju sprungen ur 82-punken, alltså Dead Kennedys, Discharge och de banden som kom i Storbritannien där originalpunken dog, när Sex Pistols ramlade ner, så kom det en mycket mer kompromisslös form av punk. Och den är grunden för all death metal egentligen. All den här snabba hårdrocken, snabba arga, den som har skriksång, det är punken som ligger till grund för det.
Så egentligen är det liksom en liten bastard, eller vad man ska säga, mellan, alltså det finns influenser från olika håll.
Sådär. Det gör det, precis.
Men det känns ju, precis som du säger, för dem som har lyssnat på, jag vet inte vad, Exploited eller någonting, så känns ju det mycket mer besläktat med det du gör än vad Bon Jovi gör, och ännu högre grad än vad Boston gör, som man har svårt idag att tänka att det här betraktades som hårdrock en gång i tiden. Det är ju, man tycker att det är välproducerad Toto-rock.
Liksom, det är en kul grej om man har gamla tidningar och kolla hårdrockstoppen. Sådär, från 83-84, om man vet vilka band man hittar då liksom på. Det är väldigt mycket som inte är hårdrock idag.
Ja, underförstått, är det någon som har de här tidningarna? Som...
Ja, jag har de tidningarna.
Jag tänkte att det kunde vara så kanske. Ja.
Man kan få komma till mig och läsa. Titta listor.
Första bandet Blacksnake, alltså
84-85 där. Och då var det ju... Då övade man ju in poser framför spegeln, det var ju det. Men jag kunde ju spela gitarr, så jag började skriva låtar. Jag hade precis lärt mig I'm Sailing med Rod Stewart. Så den tog vi liksom ackorden på rakt av och skrev en annan text bara. Det var jävligt kul faktiskt. Och sen träffade jag en yngre kille som kunde spela trummor. Så då, jag har faktiskt fortfarande kvar inspelningar från den tiden. Liksom. Och så följer det oss hela vägen fram till första skivkontraktet, våra försök. Det är jäkligt kul. Jag är glad att vi hade sinnesnärvaro nog att spela in allt vi gjorde. Vi liksom hade alltid bandspelare.
Det var fantastiskt att ha det arkivet.
Ja, liksom det, många år var det svårt att lyssna på, för att när vi spelade in det så ville vi ju vara bra. Det fanns ju ingen ironi i det vi gjorde. Men så fort man blev ett par år äldre så hörde man ju att det var småglin som försökte låta som Metallica eller något annat sådär. Mm. Så att det är väl inte förrän idag som jag kan lyssna på det med värme.
Mm.
Sådär. För man vill ju något annat.
Liksom. Ja, men jag fattar. Men, och det tänker jag, det gäller nog alltså många konstnärer överhuvudtaget. Titta på sina ungdomsverk så behöver man distans för att se att ja, man kanske var på väg någonstans och så vidare. Men när åren inte är så många emellan, då är det svårt att liksom tycka att det här höll.
Det säger ju Robert Plant om Stairway to Heaven, världens bästa låt. Alltså den är framröst, den har ju vunnit alla kategorier någonsin. Han klarar inte av det. Han bara, fan, det var 20. Jag visste inte vad jag skrev. Och folk höjer liksom texten, vad menar han? Jag var 20, sluta, prata inte om det. Jag orkar inte.
Ja. Vilket ju är, jag minns en diskussion jag hade med ett par kompisar, ja, måste varit mot slutet på 80-talet, när vi pratade om vikten av texten, där jag kanske har bytt sida lite grann på något sätt. Då tyckte jag, eller jag ville inbilla mig att jag tyckte att texterna var ju asviktiga. Mm. Men apropå typ kanske Stairway to Heaven, vad den nu egentligen handlar om. Det är någon slags mystik man vill få in och sådana prylar. Så tänker jag, idag så tänker jag kanske lite mer så att det viktigaste är att den som sjunger tror på det han sjunger om. Mm. Att det behöver inte vara lika viktigt som jag ville tro att liksom, texten skulle vara jävligt bra per se. Utan det viktiga är liksom att man hör att det finns en trovärdighet, liksom att den bottnar på något sätt. Sen, om det nu handlar om... jag vet inte, jag kommer inte på något riktigt kast exempel här, men man tänker sig någon sommarhit, Last Ketchup, vad heter de? Men du vet, så här, det är ju ingenting.
Nej.
Så att säga.
Nej.
Och då blir det väl för tydligt, men det är klart att jag tänker att för den som sjunger det måste tro på det, och det där kan ju också vara, du pratar om avsaknaden av ni som ung, och då tänker jag att då idag så kanske man skulle uppleva det som skämmigt att man sjöng om den här grejen, och då trodde man på det stenhårt för att det var,
precis,
för att man tyckte att man lät som sina förebilder.
Ja,
på något sätt,
exakt.
Liksom så. Ja, vad tog du vägen sen? Du sa första skivan.
Ja, precis. Vi hankade oss fram där med spelningar på Sköndals ungdomsgård. Vi bara kollade till och med på death metal-spelningar sent 80-tal på Krusbordagården, arrangerade konserter och sådär, alltså skolan. Och sen var det då 1990, då hade vi börjat göra demokassetter. Så att man gick till en riktig studio och spelade in. Och då ska man veta att i den här extrema hårdrocken, som alltså är mycket extremare än Metallica, och man som lyssnare tänker att Metallica är hårt, Metallica är väldigt mjukt jämfört med det uttrycket vi gjorde. Då fanns det inte en skivmarknad knappt för det här, för det var så hårt, utan det var kassetter. Det målet var att spela in en demokassett på 3 eller 4 låtar. Så att vi sparade pengar, åkte till en bra studio och spelade in vår death metal, tryckte upp den med något billigt tryckeri på kassett, och sen så sålde man kassetter på spelningar. Och då hade vi lyckats. Då hade vi kommit hela vägen i den genren. Det var liksom slutmålet. Och då fick vi ett riktigt skivkontrakt. Vilket vi... Det fanns liksom inte på kartan. Och det var en del andra som blev sura på det. För att... Man var tvungen att ha funnits ett visst... Det fanns liksom en hierarki och en ordning att man skulle ha släppt 2 eller 3 demokassetter innan man fick skivkontrakt. Och det var en väg att klättra. Medan vi hade släppt en demokassett med ett annat band och så hade vi bytt namn. Och medan vi höll på och spelade in den demokassetten under det nya namnet, fick vi skivkontrakt. Så de kollade snett på oss. Men det var ju häftigt då, att sen kunna hålla i sin egen skiva. Ställa in den i skivsamlingen. Ett problem också, det är att ens egna skivor, fast de är helt riktiga, känns inte lika riktiga. När jag ställer in min skiva bredvid Iron Maidens skivor, så är det liksom, ja, de här skivorna är äkta, och sen ställer jag in min låtsasskiva bredvid. Och det är fortfarande idag så. När jag har släppt hur många skivor som helst. Jag ställer fortfarande, jag till och med börjar höra mitt eget fack. Man får inte stå bland de andra.
Ja, men jag kan då fatta vad du menar på något sätt. Där. Det är lite I'm not worthy.
ja.
Grejen på något sätt.
Och man kan ju aldrig höra på sin egen musik på samma sätt som, det, jag, som andras. Jag skulle så gärna vilja dra fram en av skivorna jag har spelat in och höra den för första gången. Tänk vad häftigt. Men jag vet ju, jag ser ju bilden av när vi är i studio. Jag vet vart jag spelar fel. Jag vet vart jag skulle vilja ha ett annat ljud. Det går ju aldrig att liksom lyssna på det där.
Mm.
Ja, och det är en liten sorg nästan.
Ja, men det där verkar vara liksom väldigt olika. Man hör ju om alltså, olika konstnärer överhuvudtaget. Eller författare och filmskapare som är så här, eller skådespelare. Så här, men tittar du på den här filmen? Johnny Depp är väl känd för att säga att han har inte en aning om hur filmen blev. Typ, för han tittade inte på den överhuvudtaget. Så. Och det där tänker jag att vissa, om man tänker att den... Det beror på vilken roll man har. Är man filmregissör? Jag tror att Martin Scorsese som verkar ha sett varenda film som existerar i filmhistorien. Mm. Han tittar nog på sina egna och analyserar dem och funderar. Och jag vet inte om man njuter av det. Det har jag ingen aning om. Men jag tänker, du låter som att du är i den här kategorin som att men nu lämnar jag det här lite bakom mig. När jag är klar med det där så kliver jag vidare mot nästa mål.
Ja, alltså så är det ju. När man arbetar med en skiva, jag skulle säga att det tar ett år av intensivt arbete att göra en fullängdsskiva. Nu för tiden gör man ju den vid köksbordet. Och man är inte i studio på samma sätt längre, för det behövs inte, utan man spelar in digitalt. Men tidigare så satt man själv med gitarren på sängkanten och gjorde låtarna. Men när man väl får skivan i handen, då är ju den... det är ett år gamla låtar redan då. För publiken är de prick nya och för mig är de helt färdiga. Mm. Så att då, och samma dag som man får skivan i handen och den kommer ut i handeln, då slutar låtarna att vara mina egna. Då tar ju de ett eget liv, för att någon annan hör dem och känner igen sig och tycker att det här beskriver ju min situation och mitt liv och tolkar saker.
Som man identifierade sig själv med grejer när man lyssnar på det. Exakt. Eller läste dem. Så här, fan, det här är ju som att han ser in i min själ, och så blir det kanske författaren någonting helt annat egentligen.
Så är det. Och då brukar jag släppa det. Då tänker jag så här att nu är det, alltså det är som när barnen blir 18, det är bara backa. De får kliva ut i världen. Och samma med musiken. Den får ta vilka vägar den vill. Det är inte mitt jobb längre. Jag kan inte genom intervjuer och liveframträdanden tvinga lyssnaren att uppleva det som jag kände när jag skrev låten. Jag tror att jag försökte det många år i början när någon sa att det här är inte bra. Jag måste förklara för dig varför det är bra faktiskt. Mm-hmm. Och nu tänker jag så här att nej, men den är utflugen. Den är inte min längre. Liksom. Nu är den er. Mm. Om ni vill ha den. Mm. Annars begrav den.
Ja, låter vettigt. Men den här första skivan, det var Black Snake. Alltså,
Nej. Black Snake hette nya saker varje halvår. Black Snake var ju lite kul för att White Snake David Coverdale skrev ju bara låtar om love, vilket betyder sex. Och White Snake var ju en anatomisk beskrivning av honom själv. Mm. Så att vi hette Black Snake funkade inte i längden. Fyra vita, 12-åriga pojkar. Men nej, vi hette massa saker. Och i och med att vi ville behålla rock'n'rollen farlig, så var vi hela tiden tvungna att växla upp. Jag menar, som vi sa tidigare, att Boston kanske var ett hårt uttryck på 70-talet, men sen blev det mjukt. Och vi förflyttade den här aggressiviteten i musiken och la till mer och mer tills det blev death metal. Och då bytte vi också namn på vägen. För det har alltid varit viktigt för mig att... Just i hårdrock så vill jag att texter och namn ska spegla musiken. Så låter det argt så ska det heta något argt och texten ska vara arg. Och då säger mina föräldrar och andra så här, men var det inte lite roligt med nyanser? Jo, det är därför man har skivsamling. Så att först lyssnar du på Carcass med Symphonies of Sickness. Sen lyssnar du på Carola och sen lyssnar du på Pink Floyd. Men allt måste inte vara på samma skiva, man ska ha många skivor. Och jag tycker att hårdrocken... Om man vill göra arg hårdrock, jag brukar säga att vi försöker göra musikaliskt hur det ser ut i Sagan om ringen, när alla orcher och människor springer mot varandra och sprättar upp varandra. Vi vill göra ljudet till det. Liksom.
Soundtracket blir film nummer 2 i det här fallet. Ja. Min fru tycker att ni är fullkomligt olidlig. Hon bara, det är gyttja och huvuden som far av hela tiden.
Och så låter våra skivor, men med alla de här nyanserna som också finns på slagfältet, med sorg och smärta och hopp och iver och jävlar anamma. Alltså alla de där känslorna ryms. Men i det uttrycket, du kan, när du sätter på skivan så börjar striden, och när du stänger av den så är det slut.
Men det här är ju också, tänker jag, alltså egentligen som alla genrer är, att man tycker, ja, men sånt som mina föräldrar tycker, allting låter ju likadant.
Mm.
Så tänker jag att, ja, men här kanske din genre eller subgenre har ett ännu större motstånd, därför att det krävs en ganska liksom hängiven lyssnare. För att jag som är ett stort musikfan, även om jag inte lyssnar på aktivt på så mycket blackened metal, metal såg jag att det stod på
blackened death metal.
Precis, blackened death metal, vilket jag hade missat som subgenre eller vad det nu är med beteckning för. Men det är väl att det är en mix av
black och death metal och så finns det black metal och så finns det som låter som båda då. För att förklara för skivköparen.
Ja, precis. Vad var jag på väg med det där resonemanget?
Nej, men att det här att man... Det krävs ett tränat öga för att se detaljerna. Det här är ju svår konst. Och det finns ju massa saker på Moderna Museet som inte går att förstå om man inte har någon guide.
Man behöver en kontext.
Ja, eller? Och för någon som inte kan något om fåglar så är det fullständigt ointressant att titta på fåglar tills man är tillsammans med en ornitolog som förklarar, ser ni inte alla... nyanser är här liksom. Det är gråa sparvar alltihop liksom, tills någon förklarar. Och vår musik kräver dedikation och intresse. Det är svårt att ta sig in, för att det låter som ett lägenhetsgräl bredvid en torktumlare, alltså. I mångt och mycket, men även i ett gräl så finns det nyanser, och det finns det även i det här då. Så att jag tycker att det är njutningsfullt. Därför att det är njutningsfullt att få ur sig känslor som man behöver få ur sig.
Mm.
Man behöver inte hålla inne. Jag tycker att den här extrema formen av hårdrock är en av de mest inkluderande musikformerna. Därför att vi människor är ganska bra på att dela upp saker i bra och dåligt. Eller ljust och mörker. Och om man bara kollar på religion, kristendomen, alltså... Man har himlen där allt är ljust och vackert, och sen så, om man sköter sig, man visar människan, visar sina fina sidor, så får man komma dit. Men om man visar lust och alla de här dåliga sakerna, då kommer man till helvetet. Men alla de här sidorna är ju mänskliga egenskaper som vi föds med. Allihopa, både de mörka sidorna och de ljusa sidorna. Och den här extrema hårdrocken lägger stor vikt vid att du ska få känna alla de här. Tillrättalagd popmusik har lite sorg, lite hjärtesorg. Men det har väldigt, väldigt sällan... Om det är ilska så är det lite kul, men den har ju aldrig hat.
Nej.
Alltså riktigt sånt, precis, den har ju aldrig hämnd på det. Inte på det sättet.
Jag försöker tänka här nu, så här, Pink som var jättestor för 20 år sedan, hon försökte bygga det på någon slags ilska, men det var väldigt... pastellfärgad ilska, eller vad man nu ska kalla det för. Och det var också kanske, inte nödvändigtvis en gimmick, men det var liksom hennes identitet, att hon var rebellen.
Precis.
Typ så, det var liksom inte, och så var det egentligen liksom kanske sånger som, jag tänker bara, nog var identitetsstärkande för unga tjejer som kändes vilsna.
Såklart att det var det. Det var ju smart liksom.
Ja.
Men jag tror att, jag vill ändå tycka att den musiken jag gör någonstans, den accepterar hela människan. Den dömer inte dig för att du är i en mörk period eller har mörka tankar. Den vet att det existerar mörka tankar samtidigt som kärleksfulla. Och den musiken belyser det och är lite som motpol till all den andra musiken, kanske lägger ännu mer stor tonvikt på det, att när du mår så där dåligt, då finns vår musik som säger någonstans att det är normalt.
Ja, ja. Nej, men ja, jag tänker på det här, liksom, du pratar om någonting som är förbrödrande också här på något vis. Va? Och det tänker jag att för mig kanske hårdrocken är... det jag betraktar mest som en familj, om du förstår vad jag menar. Alltså det du säger, att allt är tillåtet. Paradexemplet för mig är ju Ja, för vi pratar ju en massa saker som vi förutsätter att folk vet om här. Men Judas Priest, som är ett klassiskt, väldigt gammalt årrocksband. De har en sångare som heter Rob Halford. Och som i efterhand är ganska lätt att se att han hämtade estetiken från en liksom gayvärld med nitar och lädermössor och sånt. Och så småningom så kom han ju ut som gay när det nu var.
Ja, det är ganska sent. Ja, det är någon gång på 90-talet. Ja. Jag trodde det var tidigare, men det är inte.
Ja, och då tänkte jag, när han gjorde det så tänkte jag att åh jävlar, nu så här, alla macho-hårdrockare, nu kommer de tycka att fan, nu det här var inte, nu är inte han tuff längre. Men alla bara omfamnade det. Var min liksom uppfattning. Det var inget problem alls. Det var bara så här, ja, okej.
Det var knappt någon reaktion. Alltså, det var
nej, utan det var liksom på alla tänkbara sätt så var det liksom, kändes det bara accepterande. Så här, det spelar väl ingen roll om du gillar killar eller tjejer. Fast så mycket av liksom estetiken bygger på nakna tjejer och sådana saker. Och det tyckte jag var jävla fint, helt enkelt.
Men det finns ju ett utanförskap i hårdrocken. Alltså, det som vi pratade om tidigt, att samhället inte ville ta i det. SVT ville inte visa det, föräldrarna kunde inte förklara det. Så att man fick ju då hänga ihop med andra hårdrockare för att hitta sin familj. De flesta på skoldiskot ville ju höra Alphaville och Wham och någonting annat. Så att man fick hänga med dem som, man var ju minoritet någonstans. Och jag tror att det har skapat den här sammanhållningen. Jag tror att det är därför Sweden Rock Festival är så stort och folk återkommer. För man sviker inte de där människorna som räddade en när man var i utanförskap.
Det är vi mot världen på något
sätt. Ja, eller världen var mot oss. Det var världen mot oss så jäkla länge. Så att till slut så blev det vi mot världen. Nej, men vi ville ändå inte vara med.
det finns något väldigt fint i det, tycker jag. Liksom så. Och det intressanta är ju på något sätt att det låter väldigt inkluderande på ett sätt, men du måste ju liksom flytta in i det, tänker jag, för att kunna fatta. Absolut. För att kunna fatta hur inkluderande det är.
Hårdrockare är ju inte så förtjusta när människor låtsas vara hårdrockare i Melodifestivalen. Det här att man tar någonting som vi har fått stridit för och haft heligt. Det är inte med ironi riktigt som vi har lyssnat på Judas Priest och Iron Maiden, haft på spandexkläder och stora frisyrer och sen allt vad det har varit. Medans när man gör det i ett melodifestivalsammanhang så klär man ut sig till hårdrockare och gör det lite roligt och lite trevligt. Mm. Eller om det är liksom alltid funnits det här att det är lite skojigt. Och hårdrockare är ju skojiga, men vi gillar ju inte att bli skojade med. Mm. För vår konst är på riktigt. Man vill inte att den ska drivas med.
Och det här är ju ett bra exempel kanske för de lyssnare som nu är äldre. Så tänker jag så här, men det kanske är ett bra exempel på om de försöker föreställa sig hur det här låter. Det vi pratar om. Så tänker jag att men då kan man väl säga att antagligen den där låten ni tyckte var allra jobbigast och värst med någon som growlade och sjunger med mörk och hes röst och som öser på. Det är ganska fjäderlätt jämfört med det med du håller på med, så att säga.
Så är det ju. Samtidigt som det faktiskt finns väldigt skira melodier i det här. När örat väl har vant sig så hör man att i det här så finns det hela tiden liksom som ett spår av någon slags klassisk musik i vinden ovanför slagfältet. Så att det finns ofta väldigt sorgligt, melankoliska, väldigt, väldigt repetitiva små liksom återkommande stycken. De kan svåra att höra först. Men de gör också att du, när du hör på det här oljudet, så om du känner det stark av det eller om du känner det melankolisk av det, det beror ofta på de här ganska fina nyanserna som man först inte riktigt uppfattar, som finns där hela tiden.
Men jag tänker att vi ska inte bli allt för långrandiga här, för här tror jag vi skulle kunna snacka egentligen om hur länge som helst. Men jag tänker om vi kliver vidare i karriären, jag tänkte lite på det när du pratade om, alltså det finns en klischébild av hårdrockaren, så ett av banden du har spelat med, Niflheim, där fanns det några som gick under namnet Bröderna Hårdrock och som blev kultfigurer under en period. Det finns fortfarande, de går att hitta de klippen på YouTube som är väldigt roliga och väldigt alltså de är jag skulle säga att jag skrattar både med och åt, men det är inte bara åt, därför att de är också jävligt fina, men det är just en väldigt talande klipp. Först där min tjej, hon tycker det här är hårdrock, men på ett sätt som är befäster klischébilden av en hårdrockare som någon, och sen så är det så skickligt gjort dokumentären att de behåller sådana klipp, så här, glöm inte tandborsten. Nej, när de ska precis. Åka och till Iron Maiden, och det förmänskliga de här människorna, och när de träffar Iron Maiden i den här scenen, så är det, ja men det är rörande tycker jag, de är så nervösa så att de håller på att spricka i tusen bitar liksom så. Men jag tänker om vi bara kliver vidare där i karriären, för det var jättebannande. Men de du är ju med ett band som heter Necrophobic, som du spelade med från slutet på 90-talet.
Mitten av 90-talet ända till nu då.
Ja. Med ett uppehåll
Ett litet uppehåll. Ja. Det var runt 2012 till 2016-18 någonstans så var det ett litet uppehåll. Mm. Men annars har jag varit aktiv hela tiden, framförallt i Niflheim och i Necrophobic, så har jag haft den karriären där man har spelat runt hela världen. Vi har varit överallt. Och det är ju så där att här hemma så vet ju inte ens mina arbetskamrater om... De vet att jag spelar ett band, de är helt ointresserade. Och någon kan fråga, finns ni på Spotify? Liksom. Jo. Medans man, när man åker utomlands, har svårt att ta sig från flygplatsen för att det är så mycket folk som vill träffa en och ha autografer. Så att det där är ju två väldigt skilda världar. Det är lite speciellt att röra. Jag är glad att de är skilda. Det skulle vara väldigt jobbigt om det var som i Bogotá när jag kom till Tyresö centrum. Det skulle vara vidrigt.
Ja, men att vara Justin Timberlake hela tiden. Precis. Eller vad man nu ska säga. När han...
Men det har ju gått väldigt bra. Alltså, jag brukar tänka på det. Vi har ju aldrig blivit rika. Det har dragit in så pass mycket extra pengar att man inte behöver oroa sig när tvättmaskinen går sönder. Men mer är det inte. Jag har en bra samling gitarrer. Liksom. Mm. Det. Men det har jag inte kunnat flytta till
Villa. Flying liksom. V.
Ja, Flying V. Precis.
För de som är intresserade.
Ja. Jag har ett gäng. Men däremot så är det ju få artister som har kunnat vara på vägarna sedan de var 19. Och jag har liksom haft en flygbiljett om bokning i princip sedan dess. Så att man hela tiden, det har alltid funnits någon som vill se en uppträda. Ibland är det 100 pers, ibland är det 15 000. Det kan vara olika och det är ingen större skillnad för mig.
Det största publiken du har stått framför, vet du det?
Ja, men det är där runt 15-20 festivalspelningar. Men då är det ju inte folk som har löst biljett till just bara vårt band, utan då är det många band. Vi har ju spelat på stora spelningar med stora band liksom.
Nej, men för det där är ju svårt att få en bild av alltså hur stora är man, eftersom att den här subgenren av en genre är väldigt mycket en egen värld. Liksom så. Det är verkligen en subkultur känns det ju som. Men
man kan ju säga så här, det är så pass stort utomlands att jag menar, här vi har aldrig fått erbjudande någon spelning i Tyresö, men i Bahrain fick de för sig att de ville se våra orkester. Så att vi fick åka dit och spela. Så att då har ju ändå namnet färdats.
Ja, absolut,
eller hur? Alltså, vi kände det ju bara regnen i Tyresö. Det säger ju det.
Ja, det är ju rätt fett faktiskt. På något vis.
Det är lite
vis.
Kul.
Ja. Nej, men då, sen så hade du nu ett... Niflheim och Necrophobic. Och så hade du ett nytt projekt som heter Eldfödd.
Eldfödd, ja.
Som är gjort under det senaste året.
Bara ja, det här var en grej jag fick för mig. Ja. Man blir ju trött på sin egen musik. Och det är därför som vi pratade om att det är svårt att uppleva sin egen konst. Men jag tror att jag började lyssna på de här första försöken. Demokassetterna vi pratade om. Och så tänkte jag, vad kul det skulle vara att vrida tillbaka tiden till det. Bort från scenerna i Bahrain, Bogotá, USA. Och tar det tillbaks till den här krusboda fritidsgård-känslan igen. Så att då så flyttade jag liksom... Försökte bli bli 17 år igen med gitarren. Och glömma bort all den här andra tiden när jag utvecklat mitt sätt att skriva låtar. Och istället så började jag lyssna på gamla skivor och liksom rensa hjärnan och skapa utifrån det. Det är som att få liksom en helt ny färgpalett, och så får man inte använda sig av de andra färgerna. Och då upplevde jag en otroligt stor skaparglädje igen. Alltså det otroligt lustfyllt var det att göra det här.
Och begränsningen liksom.
Ja, begränsningen som en dogma nästan, sådär att det här, du får bara använda det här.
Mm.
Och du ska inte göra något som påminner om det du har gjort innan. Och jag ville också göra det med nya musiker. Så att jag, när jag hade skrivit lite låtar, så tog jag kontakt med folk som jag aldrig hade spelat med. Mer eller mindre, jag har spelat med alla någon gång, men lite grann sådär.
Så verkar ju vara lite i den här världen.
Ja, så är det.
Säga att det är många som har gästat varandra, ja, så att säga, eller gjort olika sessioner.
Ja.
Så.
Och sen bestämde jag att jag inte skulle bestämma allting. Och att jag inte skulle säga nej när de andra kom med idéer. Så att jag hade ju färdiga idéer. Och sen så säger trummisen liksom, men du, kan vi inte bara stryka den där delen i ett break här istället? Så skriker nej inombords, men jag har ju bestämt mig, så bara, ja, bra idé. Kommer liksom andra gitarristen och sångaren, men vi skriver om den här texten. Mm. Ja, bra idé. Och det var kul. Vi får hoppas
att de inte lyssnar på
det. Ja. Jag har sagt det till dem. Men det var lite... dels så kunde jag inte lägga med... Alltså det blev ett sätt att lägga bort den pondus man har utvecklat genom åren. Jag är ganska bra på att få igenom mina idéer. Men då, jag fick backa till när jag var 17 och inte var så kaxig. Och sen kände jag att jag kanske... Tänk om jag ska börja lyssna mer på människor. Tänk om det är det här. Det här kanske inte är en skiva. Det här kanske är att jag ska välja en ny väg i livet där jag inte med stöd av min livserfarenhet vet bäst. Den backar liksom. Det kändes viktigt.
Mm. Det säger någonting också om att du kanske har haft då en starkare eller mer bandledande roll, mm, i andra sammanhang, mm, också då. Så där, om så. Det här är ett aktivt val, ja, så att säga.
Och jag är nog bandledare ändå i det här, men jag försöker liksom att inte ha de färdiga besluten. Och jag har väldigt lätt för att ta ledningen, men det är inte njutningsfullt alla gånger. Och jag tänker att det är inte så charmigt heller.
Liksom. Nej, men jag kan förstå.
Jag har lite svårt för, jag satt på i mitt, när jag var chef där bland sopgubbarna. Och så sitter man med de andra gubbarna. Särskilt gubbar över 50, så man sitter runt ett bord och så säger man så här, jag skulle behöva liksom installera en ny diskmaskin. Och då får man ju fem bombsäkra olika svar runt bordet. Liksom. Jag brukar kalla det för gubbar som vet och kan bäst, och det är bara deras sätt, annars man är ju dum i huvudet. Och jag har tittat på det där ett tag, så tänkt, så det viktigaste i mitt liv är att jag inte blir en sån här gubbe som vet och kan bäst. Liksom. Fan, vad ocharmigt det är alltså.
Ja, men det är sånt, de där ser man ju i olika sammanhang, ah, rätt ofta. Jag som kommer från en fotovärld, mm, också, man vet,
ja, ja,
att där finns det väldigt bestämda åsikter, mm, om vissa grejer. Ofta hos de som är, eftersom att jag själv nu närmar mig 60, men inte, mm, där än, så vill jag skjuta det framåt, mm, och säga att de är 60 plus.
Ja,
men de finns ju som 40-åringar också, såklart. Ja. Och det kan kännas rätt begränsande, när framförallt för någon som är ett nytt sammanhang. Mm. När det kommer in någon och säger nej, men det där gjorde vi för 10 år sedan, det funkar inte överhuvudtaget, nu... Det kan vi inte göra.
Typ. Nej, precis.
Okej, tack för peppen.
Mm. Nej, men det är så.
Mm. Hörru du, en sak jag tänkte när vi avslutar, så tänkte jag, man kanske undrar, hur hinner du med? Hinner du med?
Ja, satte mig ner för 10 år sedan innan jag bildade ny familj. Frågade en kompis som hann med mycket saker, hur hinner du med allting? Då sa han, man måste sova precis lika många timmar varje natt. Du får inte göra dig trött med alkohol eller annat. Och du behöver äta bra och träna. Så att då, 10 år sedan, så slutade helt med alla med alkohol och alltså allt sånt. Det var liksom så, nej, det får gå. Jag kommer inte orka om jag ska vara trött. Inte ens, jag vill inte ens vara 2 glas vin trött på en söndag. Jag vill skriva låtar.
Mm.
Och sen slutade jag slösa bort tid med tv. mer än den tiden som inte är slöseri. Alltså titta på tv och ligga nära sin fru en timme, det är väl använd tid. Men att ligga 4 timmar och bara zappa, det är värdelöst. Då ska man sova. Käka bra, träna ibland och ställa klockan. Jag ställer klockan när jag skriver en skiva på 4:30 där någonstans på morgonen. Men då har jag gått och lagt mig, jag redan sovit 7 timmar. Så går jag upp 4:30, ingen annan i världen är vaken. Ingen annan liksom bombar mig med vad de behöver. Och då kan jag istället skapa. Och gör man det, alltså kost, motion, sömn, då finns det så många timmar. Alla har lika många.
Det låter jävligt moget det här, tycker jag. Ja, men missförstå mig rätt. Det låter som att jag är narr, och det gör jag absolut inte. Jag är en sån utpräglad kvällsmänniska, så jag har svårt med månader. Men jag har ju å andra sidan, så inser jag det. Jag har liksom inte prövat på egentligen det du pratar om.
Men testa att gå upp och fota när solen går upp. Alltså, det
har jag ju gjort, men då har jag liksom varit vaken fram till dess.
Ja, precis. Men jag tror inte att jag är duktig. Jag vill det så gärna. Jag vill så gärna skriva låter. Så att jag vill mycket hellre skriva låter än dricka öl. Alltså, och då är det inget svårt.
Vad tror du, var kommer den här drivkraften från då?
Det är ju det man pratar om, bokstavskombinationer och diagnoser och sånt där. Jag tror absolut att en läkare eller psykolog skulle kunna säga att jag är ditten eller datten. Så att jag tror bara att min motor, den liksom, det är en liten Ferrari där i kroppen som hela tiden kör.
Det verkar inte främst vara ett bekräftelsebehov som driver dig, även om jag tänker att det finns väl hos alla.
Det finns ett duktighetskomplex. Jag vill inte spela gitarr lite bra. Jag vill spela gitarr bäst. Alltså det finns och jag vill gärna liksom att någon som jag ser upp till ska säga att det är bra. Så det gör det, men nej, jag gillar inte att bli beundrad. Men jag vill ha en klapp på axeln så här, bra, fortsätt. Jag vill ha den här intervjun. Det är bra.
Ja, men det finns ju, jag tänker nu ligger vi på en timme här ungefär. Ja. Jag tänker att nu kanske lyssnarna, de som har orkat lyssna på metal och snack så här långt kanske ändå har, de kanske har lämnat oss redan. Ja. Men det finns ju massa saker vi skulle kunna prata om mer. Det finns väldigt mycket artistnamn som är typiska för den här genren. Det finns ju också ett estetiskt uttryck som vi inte har pratat om alls. Som, jag tror att ni kommer kunna se, till varje avsnitt så lägger vi upp lite bilder på hemsidan och tänkte att där kan man få plats med någonting, så kan ni se hur Sebastian ser ut när han står på scen. Och då ser han inte ut som den här välverserade killen som ni lyssnar nu. Eller som ni hör på nu. Så, vilket ju är en fördom. Det är det också som är det intressanta, så här, för det vi pratar om, tänker jag, det är ju att spräcka den fördomen. Att många skulle titta på det här och tänka att oj, kan man ha en sån där människa i ett brett rum överhuvudtaget?
Men varför är det så med musik? Man skulle ju aldrig tro att en skådespelare var som en rollen spelare. Varför är musik? Alltså,
men jag tror att det är så, liksom, det är så identitets... För den som håller på och tycker om musik och är det, så är det liksom så här, men det blir så ett... Det blir ett sånt förknippat med ett jag. Jag tänker, men det är ju olika.
Ja, musiken kom ju ur hjärtat någonstans i och för sig.
Ja, så att, men också tänker jag så här att det finns ju, i musiken så finns det ju ett uttalat teatralt drag, alltså från Kiss eller David Bowie på 70-talet när han eller gick igenom, han var en ny person varje år så att säga. Så att det är en relevant fråga att ställa såklart. Men någonstans, alltså jag tänker att det kanske kokar ner till någon så här slags liksom äkthetsgrej. Att man är så här, men du måste vara på riktigt. Alltså om fansen, de här unga fansen, utan ironi, utan distans, om de uppfattar det som så här, jaha. Han går och lägger sig skittidigt och han tränar och han dricker inte sprit. What? Så här, förstår du vad jag menar?
Du rimmar illa med bilden där.
Liksom. Ja, nej, men det är därför jag tänker liksom någon Bruce Springsteen typ med en arbetarklasskille med jeans och avrivna skjortärmar. Inte på ett tufft sätt, utan det ska se slitet ut. Just fast det är. Vi fattar att det är en image liksom allihopa. Ja, jag vet inte. Men jag tror att det kan vara lägga någonting i någon sån tanke.
På, nej, men det är ju så.
Ja, nej, men som sagt, det finns massa mer vi skulle kunna prata om, men jag tänker då landar vi på en timme till och då passerar vi en gräns. Så jag tänkte att ja, men vi kan väl börja runda av lite och som ett inslag i den här serien Porträtt jag gör, så hade jag tänkt att i alla fall när jag kommer ihåg, vilket jag hoppas jag kommer göra, så tänkte jag att jag skulle avsluta med någonting som jag tänker berätta om, lika mycket om människa som det som vi pratar om nu, att man ska tipsa om en bok, en film och en skiva i den mån man nu kan, då kan folk kolla av det här, vad är det för någonting som den här människan står och jag blir nyfiken på den här människan. Har du någonting, har du någon bok eller film eller skiva?
När det gäller böcker så tycker jag att Charles Bukowski har varit liksom den författaren som var otrolig följeslagare, men mellan jag var 20-årsåldern till nästan 40-årsåldern. Det finns ju något väldigt dekadent och både kraftfullt men sorgligt, och hans konstnärskap, liksom Faktotum, ja, en bok jag gillar väldigt mycket.
Ja, jag har läst mycket Bukowski också, har ganska många kvar av min gamla samling. Och för de som inte känner till honom så är han kanske är känd som liksom någon slags fyllefigur, kan man säga. Mm. Så apropå klischéer på något sätt, sådär, han... Det är kvinnor som inte ser allt för fagra ut på omslaget. De ser ut som fallna kvinnor, kan jag ju säga. Typ så. Och han kan ofta se ut som han kanske inte är helt nykter och så vidare. Men det finns ju också ett väldigt... Alltså någon form av... Ja, men framförallt kanske i, jag vet inte, Postverket. Och ja, men faktum också. Det finns ju en revanschism. Ja, en revanschism att han... Han är en underdog. Han har sin otroligt dåliga hy. Och han dricker för mycket. Och han sliter på. Men en intressant... Verkligen intressant
och han person. Är ju sådär liksom... Han sitter där liksom på intervjuer gratis medan byter maten mot sprit. Och sen så liksom bara reser han sig från bordet. Bara, nej, jag måste skriva. Nu måste jag skapa. Liksom. Det där är häftigt. Man skiter i allt och gör det han måste. Ja. Liksom.
Trots att han låter som motsatsen till dig här i det här.
Jo, men jag,
han gick kanske inte alltid då, så klockan 9.
Nej, jag har nog varit lite Bukowski också i mina år.
Det kan man ju relatera till. Att man har varit. Så. Bra. Om vi har någon skiva då?
Ja.
Nu tänker jag så här, nu funderar jag på, ska jag välja något helt jävla otippat här nu och säga, Fred Åkerström, eller ska jag gå på någon jävligt svåråtkomlig metal här?
Jag går tillbaks till det riktiga ungdomsuppvaknandet som nog lyssnarna också var med. Alltså, jag går tillbaks till Noise och ska säga tredje skivan där, Det ljuva livet. Det var mitt första, alltså det är ju snäll pop, men det fanns något slags farlighet i det där, och den kulturen kring Noise är fantastisk. Alltså vad de gjorde 79, 80, 81 och folkparkerna. Det cementerade mitt öde, tror jag. Deras attityd och de här låten, jävligt duktiga alltså. Jävla melodier de gjorde.
Ja,
sjukt.
Och de även om, alltså deras äkthet kanske ifrågasätter som man jämför med Noah Bagrön eller något sånt.
Jo,
men samtidigt så slutade det ganska tungt för ett par av de killarna Noise som kanske levde myten.
Så är det ju. Men de skrev ju trots allt musik själva. De var jätteduktiga. Ja. De var ju duktiga musiker på många sätt. De var ju barn. Så det lät ju som barnspel, men de var ändå duktiga.
Och någon film då?
Alltså, nu blir jag jättekommersiell, men jag måste säga Star Wars. Första New Hope, alltså den första som kom där i slutet på
77. Den som är del 4, men som del var den första 4, filmen,
precis,
som gjordes.
Första filmen. Den, vad den gör, det är att den tar liksom sagan om onda och goda, och så sätter man den i en annan miljö ut liksom i rymden, men det är en ganska klassisk saga om ljus och mörker. Men jag skulle säga att det är ju precis det jag har gjort hela mitt liv sen. Att skrivit sagan om den onda och goda och satt den i en science fiction-miljö som är death metal. Alltså en miljö som inte hörs och syns i Tyresö centrum men som finns. Alltså att den är otroligt inspirerande. Hur den fick mig som barn. Farsan tog med mig på bio när jag var jätteliten. Fick komma in liksom bakvägen och se det här. Det förändrade mitt liv. Jag vill berätta de här episka, det som man inte kan se med ögat.
Ja, men grymt. Den präglade mig väldigt mycket också. Jag minns faktiskt när den visades här. Vi sitter, för de som lyssnar som inte vet det, så sitter vi precis bredvid bioforellen. Och då, på den tiden så tog det ju, det tog minst ett år för en populär film att komma hit, för att det fanns ju bara ett x antal kopior. Och det kunde ju ta längre tid än så. Jag kommer ihåg att den och Grease, som ju kom kanske i samma veva ungefär, när jag kom ner och tänkte att jag skulle se de här filmerna här, så var det kö från där forellen är nu fram till det som är ingången på centrum. Och kön var 5 meter bred. Det var liksom en enorm massa människor som ville se det. Och idag så tänker man ju att det känns oförståeligt. På en förortsbiograf ett och ett halvt år efter att filmen gick upp, så råder det fortfarande liksom samma feber. Men jag förstår verkligen vad du menar. Och någonstans så tänker jag att det är lite, jag vet inte om det är signifikativt för vad du gör, men du har ju alla egentligen nämnt grejer som är formativa för dig som väldigt ung, nästan ett barn. Eller som en ung man, som jag tänker att Bukowski kom lite senare. Det läste du inte när du var 9.
Utan precis.
Ja, och jag vet inte om jag tänker, om det är min, apropå att om man nu försöker sticka hål på någon klischébilder, men att jag tänker lite grann att så tänker jag lite på hårdrocken. Att det är så här, man går till någon slags rötter på något sätt, man går tillbaks till det. Jag vet inte.
Det är ju mot trender. Man är ju ointresserad av vad man ska gilla nu. Man gillar ju det man gillar.
Det låter ju som utmärkta slutord, tycker jag. Man gillar det man gillar. Ja. Bra! Hörru, stort tack Sebastian för att du kom.
Tack.
Hoppas ni som lyssnar har orkat lyssna igenom hela det här, och så kommer det dyka upp någon ny person i den här serien. Så tack Sebastian.
Tack så mycket.